och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena som pratar här tillsammans med
Hemen.
Hemen.
Jag trodde du skulle presentera mig.
Nej då, det får du göra själv. Så vi är inne i det här temat, den röda tråden.
Fortfarande.
Fortfarande, men vi ser liksom ljuset i tunneln, som man säger.
Ja, och det här är faktiskt det näst sista avsnittet. Mm. Och jag vet inte om man tycker så här är sorgligt eller om det känns skönt.
Ja, nej, men det känns både och. Mm. Alltså lite sorgligt för att det finns alltid mycket mer att säga. Och lite skönt att det är alltid kul att börja med något nytt.
Precis, så här har vi försökt hitta liksom någon slags rim och reson kring hur mycket man kan prata om ett och samma ämne. Det här är alltså avsnitt nummer 13 i ordningen i det här stora temat. Wow. Och det här är det största temat vi har gjort någonsin. Mm. Så det känns spännande och det känns väldigt kul att man är på väg att slutföra det här. Liksom. Det är en ganska så här, befriande och skön känsla och känna att man slutför saker, att man inte bara påbörjar grejer.
Ja,
det men det har tagit tid. Det har hållit på hela hösten och nu är vi inne i nästan mitten på våren. Nästan.
Ja.
Men idag så kommer vi, som sagt, det är det näst sista avsnittet och avsnittet heter Profetiorna. Och det är precis det kommer att handla om. Vi kommer förklara lite vad det är för någonting. Men det är lite att Gud på något sätt, alltså Gud är utanför tid och rum. Han ser saker på ett helt annat sätt än vad vi gör.
Mm.
Vi kan bara liksom komma ihåg historien och vi kan spekulera om framtiden. Det är knappt att vi vet vad det blir för väder imorgon. Det kan skifta, men vi försöker ändå spekulera om vad som kommer hända. Och så vet vi vad som har hänt, vi kan lära oss av historien och vi kan minnas. Men Gud, han är liksom utanför tid och rum.
Ja.
Han ser liksom allt som händer i hela historien, allt som har hänt och allt som kommer att hända. Allt det där ser han på en och samma gång.
Ja. Ja, det är mindblowing om man tänker på det alltså. Ja.
Och om man tittar på typ hur en film fungerar så består ju en film egentligen av en massa bildrutor. Och ofta så är det så här 24 bildrutor per sekund.
Mm.
Och då får man liksom den här känslan av att saker rör sig. Men då är det som att Gud ser alla de här miljontals eller hundratusentals bildrutor, eller det kanske blir miljontals i slut, i en film på en och samma gång. Och därför så kan Gud också då säga, han vet vad som har hänt, men han kan också tala om vad som kommer att hända.
Ja.
Och det är det som gör också Bibeln ett av de starkaste bevisen på att Bibeln är gudomlig. Det är inte bara en mänsklig skrift, utan det är något som är gudomligt. Just det här att Gud kan förutse vad som kommer hända i framtiden.
Ja, det är riktigt häftigt. Mm. Och det finns någonting i oss människor som tycker det där är spännande av att veta vad kommer hända i framtiden. Alltså, det slog mig bara, även till och med för barn så blir det ju så här att man är lite nyfiken kring vad kommer hända. Vår dotter häromdagen, hon tog fram sin telefon och bara, vet du mamma, det finns en ny app som de pratar om i skolan, att man kan se hur man kommer se ut när man blir äldre.
Just.
Alltså man kan lägga upp en bild på sig själv hur man ser ut idag och sen så gör den här appen att den liksom plockar fram olika versioner av dig fram tills du blir 100 år eller vad det nu var liksom. Och så tänkte jag så här, redan som 9-åring är man lite nyfiken på så här, men vad ligger där framför mig? Hur ser framtiden ut? Och det finns något inlagt i oss kanske av att veta liksom vad kommer härnäst.
Mm. Ja, men det är klart, det finns en nyfikenhet och det till det hör ju också att Gud inte alltid säger exakt allt som kommer hända. Och det finns saker som har hänt i våra liv och säkert du som lyssnar, saker som har hänt i dina liv som har varit rena rama katastrofen alltså.
Mm.
Och jag tror att om Gud hade sagt till oss på förhand, gett oss facit, du kommer gå igenom de här tre katastroferna genom ditt liv, då undrar jag om vi ens hade orkat leva, för att vi hade inte trott att vi klarar av de här stormarna. Liksom.
Nej, precis.
Och det är därför det står också att Guds ord är som en lykta.
Mm.
Att den lyser fram de närmaste metrarna framför mig så att jag kan börja gå framåt. Och allt eftersom jag går framåt så lyses vägen upp mer och mer för mig.
Mm.
Men i det här fallet då så pratar vi inte bara om hur vädret kommer bli eller vad vi ska äta imorgon. Utan här handlar det om liksom Gud själv som är världens, som kommer kliva ner till jorden och agera som världens frälsare, rädda hela mänskligheten genom att dö på ett kors.
Mm.
Och därför så lägger Gud ner tid, energi och han ser till så att vi är förberedda på när det här ska hända. Så att när det händer så är vi inte överraskade eller chockade, utan vi kan känna igen. Men det här, det var ju det här Gud sa skulle hända, ja. Och nu ser vi att det händer.
Precis. Ja, men så är det verkligen. Om man tittar på folket där innan de skulle kliva in i det här löfteslandet, så fick de ju i alla fall instruktioner att veta av, så här bör ni göra för att det ska gå så bra som möjligt för er. Och genom hela liksom gamla testamentet, när vi har pratat kring det här temat, så ser man hur Gud liksom har, det har varit faktiska händelser som har skett, men så ser man också att det har varit en skuggbild av någonting som också ska komma liksom. Och så när, innan de kliver in i det här löfteslandet då, så fick de ändå veta om att okej, det är viktigt att ni håller er till det som Gud liksom har sagt i, tidigare i alla generationer. Det är så viktigt att ni inte beblandar er med andra folkets seder, för att det folket på den tiden valde bort Gud. De ville ha sina egna gudar, de ville liksom leva på sitt eget sätt, och Guds folk skulle leva med Gud i hans närvaro och lyssna till honom och utifrån sin vilja följa honom liksom. Och så ser vi också, liksom om vi blickar lite tillbaka till hur det var, så ser man att de även hade det här arken mitt ibland sig. Alltså det symboliserar ju Guds närvaro, det symboliserar att Gud är där så mycket som han bara kunde vara under gamla testamentet. Man ser också att de sen byggde det här templet där de kunde liksom vara där och vistas och liksom leva i Guds närvaro. Och Gud är så fysiskt närvarande som han bara kunde vara under det gamla förbundets tid i gamla testamentet. Så trots att de hade den här heliga arken, trots att de till och med såg hur Gud gick före dem genom den här molnpelare som vi har pratat om tidigare, så vänder de ändå sig bort till andra gudar. Alltså trots att de vet vad Gud har sagt om vad som är det bästa för dem, och Gud talar genom sitt folk, genom sina ledare, så väljer de ändå liksom en annan riktning. Mm. Och resultatet blir ju katastrofalt liksom.
Mm. Ja, men exakt.
Men det blir så illa, för att man ser hur det andra folket som levde i samtiden med de babylonerna till exempel, de besegrade Juda år 597 före Kristus. Man får tänka om lite här i matten, mm. hur det nu är. De tar över hela staden, liksom templet förstörs. Och det blir så sorgligt, för än en gång så ser vi den här berg- och dalbanan som liksom Israels folk tar sig framåt, generation efter generation.
Exakt, och det som är grejen i det här visar liksom just att alltså, Gud gjorde väldigt mycket, han var väldigt nära dem, mm. men vi människor tenderar att alltid tycka att gräset är grönare på andra sidan. Vi vill ha någonting annat än det vi har idag.
Mm.
Och kanske är det som händer också med, alltså Sverige har varit ett kristet land i 1000 år. Men man blir lite hemmablind. Så istället för att söka i sina rötter, söka liksom i den typen av andlighet, så kanske man börjar söka annan typ av andlighet. Men det är österländsk andlighet, och det är det ena och det är det andra. Och det är lite samma tendenser som jag ser hända här. Mm. Vi har allt som vi behöver, men vi tittar på andra sidan häcken. Vad gör grannen så att säga?
Ja.
Och så vill man ha samma sak. Och det är ju det som händer här också då, att Gud vill då, vi har ju pratat om kungarna, Gud vill vara den ultimata kungen, men de här vill inte det, de vill ha kungar precis som alla andra folk, vi vill vara som alla andra. Gud ger dem kungar, de här kungarna beter sig inte alltid klockrent, några av dem är bättre än andra, men alla på något sätt är bristfälliga. Så därför så börjar Gud sända profeter som talar in till folket, som manar folket. Och de här profeterna, i sin världsbild, de tror ju att vi kommer med budskap till folket för det som ska hända här och nu oftast.
Mm.
Men insprängd i de här texterna, insprängd i de här budskapen, finns också ett budskap om framtiden.
Ja, verkligen.
De själva visste inte om vad det var de sa riktigt, men när de var där och då. Men i det så finns de här, och alla de här händelserna i Gamla Testamentet, det är liksom det är verkliga händelser, det är ren historia. Det är inte sagor och sånt där, utan det är ren historia. Det finns arkeologiska belägg för de flesta av de här grejerna. Men de är också så att säga en skuggbild av det som kommer att komma.
Ja.
En mönsterbild, så liksom. Men jag ska inte gå händelserna i förväg, för det kommer vi prata om i nästa avsnitt, liksom när vi knyter säcken. Men det kommer vi se liksom att det här är bara en skuggbild på det som faktiskt kommer att komma.
Absolut, och det finns så mycket, som du säger, vi ska inte ta händelserna liksom för det här nu, säger man så. men det finns ju så mycket som är så liksom en faktisk händelse där, som du säger, men också så starkt av det som fortfarande ska komma liksom. Och det är ganska häftigt att Gud kan vara, det är både här och nu, men så finns det en sån stark ingrediens av liksom det som ännu inte har skett. Och vi ser också att när Gud reste upp de här kungarna, han reste upp domarna, eller innan kungarna kom så kom ju domarna där, så använde Gud också profeter samtidigt som de här domarna verkade, eller som kungarna verkade, som talade in i sin samtid. Man ser att Mose och Aron var ju faktiskt en språkrör för att befria Guds folk från slaveriet i Egypten. Och sen i Gamla testamentet så ser man hur Gud använde flera olika liksom profeter som talade hans ord, som vägledde folk, som liksom korrigerade också vart folket och åt vilken riktning de skulle ta och så vidare. Men om man tittar på så att man får rätt bild av det profetiska eller profetierna och sådär, så kan man ju blicka lite på det Petrus själv beskriver i Nya Testamentet. Så nu får man så här, ha två grejer samtidigt i sitt huvud. Liksom, att båda var i Gamla Testamentet, men också så kommer vi hoppa över till Nya Testamentet och vi gör det parallellt så där, hela tiden. Vänster, höger, vänster, höger. Men vi tittar vad Petrus skriver i Nya Testamentet om just profetierna. I andra Petrusbrev, kapitel 1 och från vers 21, då säger han så här: ingen profetia har ju kommit till av mänsklig vilja, utan den helige ande har drivit människor till att tala vad de har fått av Gud. Så att här så är det inte bara liksom en nytestamentlig beskrivning av det profetiska, det vill säga att Gud använder enkla människor som får vara språkrör för honom, som får tala in till folket in i sin samtid. Det sker inte bara i Nya Testamentet, utan också i Gamla Testamentet så har Gud inspirerat de profeter att tala. Och det har inte kommit utifrån att någon bara, men du, jag ser att det här går åt fel håll och nu så känner jag att Gud säger till mig, du vet, Gud sa inom situationstecken. Och så försöker man liksom...
Det är ingen som liksom har kalkylerat att det här är fel av mänsklig visdom, utan det är som sagt Gud som talar in i den samtiden. Och,
ja, verkligen.
Och det har ju sitt pris också. Alltså att vara en profet, speciellt på den tiden. Man säger att jag är profet nu för tiden, så kanske man blir lite retad eller hånad eller något sånt där. Men på den tiden så dödades profeterna. Och de utmanades. Och det finns liksom berättelser om hur Guds profeter utmanar de som dyrkade Baal till en tävling. Liksom. Låt oss få se liksom, vem som är den sanna guden. För det finns bara en gud, den levande guden. Och så utmanas de. Men det var inte helt riskfritt att sticka ut hakan och säga någonting som gick stick i stäv med samtiden.
Ja, men precis. Alltså, om man tittar bara på Mose till exempel. Folk förstod inte riktigt, vem är du som plötsligt säger att Gud säger att vi ska göra det här? Alltså, det var ju inte en enkel resa för honom på något sätt. Men man ser att de här profeter som efterträdde liksom Mose och alla andra som man kan läsa om i Gamla Testamentet, deras uppgift var verkligen att upprätthålla förbundet som folket hade tillsammans med Gud. Och vi har ju pratat om förbundet i det här eller liksom i det här temat också, vad det innebär. Man uppmanar folket att faktiskt följa det. Och sen så påminner man också människorna om att det finns välsignelser av att vara i det här förbundet. Det finns en välsignelse av att gå med Gud, att lyssna till honom, låta honom vara vår främsta liksom kung och herre. Men det fanns också tydlighet i att väljer vi bort Gud så kommer det komma också förbannelse som följd på grund av olydnad. Och det här kan vara så här känsligt i vår västerländska liksom värld att bara, oj nej, men det, jag visste det, att liksom nu är den kristna tron sådär förbannelse och olydnad och dom och allt vad det är. Men de försökte bara förklara vad som var konsekvenserna av att inte vara under Guds liksom beskydd eller att vara under Guds herravälde, utan man valde bort Gud. Och väljer man bort Gud, då tar man bort allt vad det innefattar av att Gud är där också. Så det var det de ville vara tydliga med.
Ja, men lite som en förälder som säger till sin sitt lilla Olle: Olle, klättra inte i träd, för det kan hända en olycka. Och så klättrar Olle i trädet och sen så ramlar Olle och slår sig. Då är det inte så att föräldern straffade Olle för att han klättrade i trädet, utan föräldern sa bara, det här är konsekvenserna av att du gör det här. Och det är egentligen det som som händer här.
Men du pratade hemma om att det fanns ju några som utmanade dåtidens profeter inom situationstecken, de som liksom valde de andra gudarna, påhittade gudar skulle vilja säga, som människorna själva liksom valde att efterfölja så. Och då finns det en händelse kring Elia där han faktiskt utmanade superkonkret och bara, ni säger att er gud är så här, ja men ni ska få se vad min gud kan göra. Man kan läsa om det i första kungaboken 18 för den som tycker det är så här extra kul och veta vad var det som hände där han utmanade dem med att det skulle bli eld och vatten skulle komma och allt möjligt liksom. Det är en ganska häftig story.
Mm, ja, men verkligen, verkligen. Nu ska vi gå in och prata lite om de här olika profetiorna, och de här handlar liksom om att man talar om att det kommer komma ett nytt Jerusalem, ett nytt tempel, som sagt alla de här sakerna är skuggbilder, en ny kung och till och med en ny skapelse, så allting skulle liksom bli nytt, det skulle bli en ny skapelse med nya ordningar och så vidare. Och det verkliga liksom perfekta riket, det är ju eller Guds folk som bekänner sig till Jesus, det är det nya Guds folket
där Gud verkar liksom, där han råder till exempel, och även också där Gud är den som styr. Och det är lite det som man pekar mot, att det här nya som ska komma, liksom ett nytt tempel, en ny plats, en ny skapelse, det är det vi blickar mot nu som ska ske liksom.
Precis, och du nämnde där Guds folk, det är ett nytt folk, ny plats, ett nytt styre under hans välsignelse, och alla de här tre sakerna, de får sin uppfyllelse i Nya Testamentet i och med Jesus, och det kommer vi prata om i nästa avsnitt. Men innan vi kommer dit så tänkte jag att vi pratar lite kring, men vad var det som sades i Gamla Testamentet som uppfylldes sen i Nya Testamentet? Hur tydligt är det? Var det bara flum eller var det liksom konkret och tydligt? Ja, men jag tänkte att vi läser några bibeltexter, så tar vi dem en och en. Vi försöker läsa långsamt så att man hänger med det som sägs, och vi kommer läsa mycket nu, och det är det som är poängen också, och det är för att verkligen visa hur konkret och hur tydligt det var. Och hur mycket man måste liksom ägna hela sitt liv åt att bortförklara alla de här grejerna. Mm. För att komma, om man nu vill komma bort ifrån att det här inte är gudomligt. Utan det här, om man vill komma liksom på några här mänskliga förklaringar. Så det här är väldigt häftigt. Och man får upp ögonen för hur häftigt det är när man faktiskt sätter sig in i det. Mm. Om man aldrig bekymrar sig eller bemöder sig med att sätta sig in i det. Då kommer det vara en axelryckning. För man kommer inte riktigt förstå hur häftigt det här är.
Ja, verkligen.
Så vi betar av det en vers efter den andra, och då ska vi säga det att det finns hundratals sådana här texter.
Vi kommer kanske beröra. Jag tänkte precis säga det, vi tog bara några få där.
Ja, precis, vi kommer bara ta några stycken, men man kan fortsätta forska i det. Men vi tar några stycken ändå, och så försöker vi förklara vad står det och vad är det som händer sen.
Mm. Ja, men vi börjar med den första då, i Gamla Testamentet, Jesaja, kapitel 49 och vers 6. Då säger han så här. Han säger, det är för lite för dig att bara vara min tjänare som återupprättar Jakobs stammar och för tillbaka dem som jag bevarat av Israels folk. Jag ska göra det till ett ljus för alla folk för att du ska vara till räddning för hela jorden. Mm. Här så ser man en liksom faktisk händelse där Gud talar in i den samtiden, men även också en profetia i att den här tjänaren som kommer komma kommer vara ett ljus för alla folk för att han kommer vara räddning för hela jorden. Mm. Så det talas om att den här personen kommer vara en som kommer för att tjäna, en som är en tjänare för att ge sitt liv liksom till lösen för mänskligheten.
Precis, och det kan inte vara en vanlig kung, en vanlig människa, för hittills har det aldrig varit en kung som har varit ett ljus för alla folk. Nej. Utan man kanske är i bästa fall ett ljus för sitt eget folk, knappt det. Och det finns ingen kung som har kommit med räddning för hela jorden, utan bara kanske kommit, man har vunnit något krig eller något sånt där, och så gör man det för sitt eget folk. Exakt. Så här ser vi att här pratas det om något som är utomjordisk, i det här fallet Gud själv.
Mm, precis, och så tittar man i Jesaja kapitel 52, så några kapitel framåt bara, och vers 13 och framåt, så står det så här. Se, min tjänare, än en gång en tjänare, ska ha framgång. Han ska bli upphöjd, mäktig och ärad. Många ska förundras över dig. Han var så vanställd att hans utseende knappast ens var mänskligt. Men nu får han många folk att häpna och kungar ska förstummas inför honom. De ska se något som ingen förberättat för dem och förstå något som de inte hört talas om. Mm. Och det här är ju lite mer konkret än kanske den första, liksom om vi blickar mot Nya Testamentet och vad som sker där, så ser man en liten sån här lika med tecken där. Vem var så vanställd att hans utseende knappast ens var mänskligt? Och vem var det som gjorde att folket häpnade och förstummades inför den här tjänaren? Och man kommer se någonting som ingen annan har berättat för dem förut. Liksom man ser en uppfyllelse av det man har hört förut, men så ser man hur det liksom blir en verklighet av det.
Precis, och i nästa kapitel i Jesaja 53, och här är det inte en vers som är, eller några verser, utan det är ett helt kapitel som talar om det som ska komma. Men jag tänker vi läser bara vers 1-6, så får man fortsätta läsa sen, för sen så det bara fortsätter med detaljerika, eller liksom med detaljer kring vad som hände. Men då står det så här i Jesaja kapitel 53 och vers 1, vi läser till 6. Så står det: vem trodde på vårt budskap, och för vem var Herren uppenbarad, och för vem har Herren uppenbarat sin arm? Som en späd planta växte han upp inför honom, som en rot ur torr mark. Han hade ingen ståtlig gestalt som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man som visste vad lidande var, en som man döljer sitt ansikte för. Han var föraktad och vi betraktade honom som värdelös. Så här beskrivs lite liknande bild som vi läste nyss. Det här är en person som kommer vara vanställd, han är föraktad, hans utseende var inte tilltalande, han drog inte våra blickar till sig, han hade inte ståtlig gestalt, han kom inte på en vit häst och skröt med vem han var. Men sen så står det att anledningen till att han gjorde allt det här var: ändå var det våra sjukdomar han bar och våra smärtor tog han på sig. Medan vi trodde att Gud straffade honom, slog honom och lät honom lida. Han blev sårad för våra överträdelsers skull, krossad för våra missgärningar. Och så kommer det här: och straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår blev vi helade, vi gick alla vilse som får, var och en valde sin egen väg. Och Herren lät honom drabbas av all vår skuld. Alltså hela kristendomen, hela den kristna tron handlar just om att få syndernas förlåtelse. Och vi får inte syndernas förlåtelse genom att Gud ser mellan fingrarna eller att han bara, äsch, det var inte så farligt. Utan vi får syndernas förlåtelse därför att någon annan betalade våran skuld.
Ja, verkligen.
Så det är inte att ingen betalar skulden och den som är så att säga förövaren får gå fri, utan det handlar om att någon tar skulden. Och allt det här skrevs alltså 700 år innan det ägde rum.
Ja, det är så häftigt.
Och när Jesus kommer så uppfyller han varenda sak som vi läste nyss till punkt och pricka. Och jag tycker det är så häftigt just i de här texterna att det här är ett budskap, det här är en så att säga en plott som ingen tidigare har hört. Och det har sällan kommit någon film eller något sånt där som innehåller det här budskapet. För alla filmer innehåller en superhjälte som är stark, som har en superkraft, och så kommer han och räddar hela världen. Det kan vara kungar som låter andra människor gå i krig för dem. Men så ser vi här att här handlar det om en kung som inte är ståtlig, utan han är en tjänare. Han Precis. Kommer riddandes på en åsna. Och han inte låter andra dö för honom, utan han dör för människors skull istället. Och det är
så stort och så starkt också. Och lite så här för stort för att en människa ska kunna liksom komma på allt det här. Och det är så inne i en sån detalj i att se hur liksom saker och ting verkligen pekar på mot Jesus i Nya Testamentet. Liksom det vi ser och läser om i Gamla Testamentet. Och den här personen är också liksom den här sanna Israel, alltså som Guds folk, som nation. Och den som dör för den kvarvarande delen av Israel, så att Guds folk kan räddas från sin synd. Så det är de här två liksom tankar samtidigt som vi behöver ha i vårt huvud. Och han är den som kommer att ta på sig deras straff. Han kommer att bli skild från Gud i deras ställe, så att de kan få förlåtelsen och ett nytt Israel då bildas. Så det finns liksom en profetisk, vad ska man säga, en profetia på flera olika lager kan man säga. Både för mig personligen, men även också för Guds folk eller för mänskligheten. Och sen en ny plats som också liksom det handlar om att det kommer påverka det också.
Exakt. Men nu har vi tagit flera profetior från en och samma bok, Jesaja bok, från profeten Jesaja då. Finns det fler profetior?
Ja, oja. Det finns jättemånga. Och som sagt, vi har verkligen bara skrapat på ytan. Så att jag vill vara tydlig med det. Så det finns sån enorm rikedom i att hitta flera. Liksom.
Mm.
Och det är bara att googla det på nätet. Så kan man hitta massa, liksom, så här, alla profetier i Gamla Testamentet. Så ser man hur det blir uppfyllt i Nya Testamentet. Så det här är inte bara något jag och Heman har hittat. Utan det är liksom världskänt så, i kyrkan.
Mm.
Men kung David... Mm. Han är ju den som talade om den här nya kungen som ska komma och efterträda. Och hela psalm 2 talar om den här nya kungen som kommer komma.
Mm.
Men så är det lite skillnad där, du pratar om det Heman, att det är inte någon kung som ska komma där på en vit häst och bara nu ska ni alla lyda. Utan snarare så framhävs det om att hans styre kommer att etableras genom lidande. Mm. Alltså det är hans väg till tronen.
Mm.
Han kommer att uppleva en sån intensiv lidande, den här kungen som ska komma. Att han kommer att ropa ut de här orden, min Gud, varför har du övergivit mig?
Mm.
Och den här beskrivningen är så klockren mot det som vi sen ser hända i Nya Testamentet.
Mm.
Alltså när Jesus säger just de där orden, min Gud, varför har du övergivit mig?
Mm.
Sen i psalm 22 och vers 7-9 så är det David som beskriver sin egna situation. Men så ser man också det här profetiska i att det är en faktisk händelse som vi sa förut. Men det är också en skuggbild av det som ska komma.
Mm.
Så står det så här, hånad av människor och föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig, de hånskrattar åt mig och skakar på huvudet.
Mm.
Han förlitar ju sig på Herren. Låt nu Herren gripa in och befria honom eftersom han älskar honom.
Mm.
Och ännu en gång, vilken detalj det är som man liksom beskriver här. För det var ju det som hände Jesus också.
Mm.
I Nya Testamentet. Alltså man sa ju de där orden att kolla han som liksom sa någonting om att han tillhörde Gud. Kolla nu vad som hände honom. Rädda dig nu du som säger liksom att Gud är med dig i princip. Liksom. Mm.
Precis. Och som sagt, finns hur mycket grejer som helst. Det finns en psalm jag minns inte och vi har inte skrivit ner den där det står att då sa Herren till min Herre, sätt dig på min högra sida. Då sa Gud till Gud. Så en del undrar, var har ni fått treenheten ifrån? Hur kan vi förklara treenheten? Men Gud, i Fadern, säger till Gud, Jesus, kom och sätt dig på min högra sida så kommer jag lägga dina fiender som en fotpall under dina...
Psalm 110 står det i.
Psalm 110, ja, precis. Och liknande så här små liksom, texter finns det överallt. Men vi fortsätter. Jesaja 65.
Ja, där talas det om just löftet om en ny skapelse. För vi pratar om det, att det kommer ju vara löfte kring liksom en ny Jerusalem, nytt tempel, ny kung, ny skapelse också.
Mm.
Och då står det så här, se jag ska skapa nya himlar och en ny jord och det som varit ska man inte längre minnas eller tänka på.
Mm.
Det här sker i Gamla Testamentet om man talar om att det här ska hända.
Mm.
Och vi kommer också plocka fram, kanske troligtvis i nästa avsnitt där vi går till Nya Testamentet och ser ännu en profetia om det som ska komma om en ny skapelse och en ny plats.
Exakt. Sen har vi en annan profet som också börjar på bokstaven J. Han heter Jeremia och i Jeremia kapitel 31 och vers 31 så är det ett ganska långt stycke där som jag tänkte läsa. Där pratas det om hur, alltså det nya, liksom, hur det kristna budskapet kommer utformas och vad som kommer hända liksom, och så vidare. Då står det så här. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ingår ett nytt förbund med Israel och Juda folk. Och det vet vi, har det gamla förbundet och vi har det nya förbundet. Och det vet vi för att vi har facit i handen, för att det redan har hänt. Inte ett sådant förbund som jag ingick med deras förfäder när jag tog dem vid hand och förde dem ut ur Egypten. Det förbund med mig som de bröt, trots att jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag ska ingå med Israels folk efter de där dagarna, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska jag inte längre behöva undervisa varandra och säga lär känna Herren. För då ska alla känna mig från den minste till den största bland dem, säger Herren. För jag ska förlåta dem deras ondska och jag ska aldrig mer komma ihåg deras synder.
Mm.
Så i den här texten så pratas det om att det finns något som skiljer oss från Gud. Och det är ju våran synd, våra missgärningar. Och så berättar han hur det kommer komma en ny tid. Då liksom, vi kommer få en andlig kompass genom att den helige ande flyttar in i oss. Han ska lägga sin lag i våra hjärtan. Vi kommer förstå vad som är rätt och vad som är fel. Och så kommer förutsättningarna att förändras. Det som skiljer oss från Gud, det kommer tas bort. Genom att han ska förlåta oss våran ondska och aldrig mer komma ihåg våra synder.
Mm.
Och därför så kommer han vara Gud mitt ibland oss. Vi kommer vara hans folk och han kommer vara våran Gud.
Mm.
Som sagt, att sätta sig och försöka bortförklara det här. Eller typ så här... Ja, men Jesus visst kände till de här grejerna och det var därför han pratade. Alltså i så fall var Jesus ett geni.
Mm.
Alltså ett utomjordiskt geni. Och då är han värd och liksom
prisas. Ja, men inte bara det, utan då måste han ha förutbestämt själv på något sätt från sitt moderliv av att han ska födas just där i Betlehem och allt det där ska ske. Hur ska han kunna styra det utifrån sin mammas mage?
Mm.
Alltså det är ju sådana detaljer innan han till och med kommer, där man ser rent historiskt liksom vad som händer. I rätt tid så kommer Gud in och kliver in i vår värld. Och det är så mycket runt omkring också som stämmer liksom med de profetiska orden som har talats ut i Gamla testamentet liksom. Så här så ser Gud att Gud hittar ett nytt sätt att hantera synden. Om man tittar på hur det var i Gamla testamentet så kliver han in nu i bilden själv, så att hela Guds folk kan få förlåtelse och vilja känna Gud på ett nära sätt, inte bara liksom tillfälligt, temporärt, utan det är liksom nära genom att Guds ande flyttar in i våra liv också.
Mm.
Så heligande är inte längre bara inom den här arken där Guds närvaro är, eller i templet för de utvalda, utan Guds ande tar sin boning mitt ibland oss. Och det här talar några andra profeter om i Hesekiel och Joel. Hesekiel kapitel 36, Joel kapitel 2 talas om Guds ande som tar sin boning liksom bland Guds folk.
Mm.
Och det här nya förbundet kommer då invigas genom Jesu död på korset.
Mm. Och det är lite som du säger, att det finns så många andra profetier som också handlar om saker som är utanför Jesus kontroll som människa. Då till exempel platsen som han föds, Johannes som talar om honom innan han kommer. När det finns på ställe där det står att de skulle kasta lott om hans mantel, alltså medan han hänger på korset så sitter de och spelar tärningsspel och kastar lott om hans mantel för att de kunde inte bestämma vem som skulle få ta den när han dog, vilken färg den skulle vara, alltså alla de här sakerna, att hans ben inte skulle krossas, och sen bara det här med att hans ben inte skulle krossas handlar just om att på den tiden gjorde man så för att påskynda, för att påsken var på ankommande, och så påskyndade man den korsfästa personens död genom att krossa deras smalben. Man tog alltså en klubba och krossade deras smalben för att de skulle förblöda och dö fortare. Men när de skulle göra det med Jesus och kom fram till honom så upptäckte de att han var redan död.
Ja.
Så många saker som har med andra människors interagerande i det här också.
Mm.
Och jag har svårt att förklara och förstå hur Gud kunde orkestrera allt. Antingen så orkestrerade han det, eller så på något sätt så bara visste han om att det skulle ske. För att Gud kan ju inte tvinga någon att göra någonting.
Mm.
Så det är så otroligt häftigt. Och det var det som var bland annat då profeternas uppgift, att förbereda allt det här.
Mm.
Så att när vi läser om det, så ska vi förstå att det här är en extraordinär händelse.
Mm.
Det är förberett, det är utannonserat i lång, lång, lång tid före. Och till slut så händer det. Och det är inte så att det finns 100 profetior och 80% av dem blir uppfyllda.
Mm.
Utan varenda en blir uppfylld. In i minsta
detalj. Ja, det är så häftigt alltså. Det är det. Och liksom det vi kan se hittills, att frälsningen av just Guds folk och för mänskligheten, liksom, men frälsningen av Guds folk, uppfyllandet av alla dessa löften är beroende av att den här Messias, frälsaren, ska komma från Davids ett. Alltså det är det vi ser, den här röda tråden, för att hålla oss tillbaka till den eller gå tillbaka till den. Från Gamla testamentet hela vägen in dit så ser vi att en obruten röd tråd som har liksom genom alla olika generationer, genom alla olika liksom historiska saker som har hänt, så har den här röda tråden överlevt och hållit sig i takt. Mm. Och vi ska se i nästa avsnitt där vi ska prata om ännu mer konkret hur de här sakerna faktiskt blir uppfyllda. Mm. Vi nosade lite på det, vi kanske försade oss i vissa saker, men vi ska titta på det, hur konkret det är och hur stort och häftigt det är. Men jag skulle uppmuntra dig att verkligen läsa, om du inte gjort det innan, och om du har gjort det innan, gör det igen ändå, men läs Jesaja 53 där, för den är så stark liksom, och tänk sen på Nya Testamentet, vad Jesus har gjort för dig.
Grymt. Men du, då avslutar vi så här, och så kör vi nästa vecka igen, och då handlar det om uppfyllelsen, då är det ett crescendo med liksom allt det här som vi har hållit på med i alla dessa veckor nu har pekat mot då det här sista avsnittet. Ja. Men det är inte avsnittet det handlar om, utan det är liksom världshistorien vi pratar om. Men vi syns nästa vecka igen, eller hörs.
Det gör vi,
och så får du ha det så bra till dess. Ha det gott.
Ha det bra. Hejdå. Hej då.